Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det, att om jag har bränt 1,000 kronor sen barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Det är din tur, hälsa välkommen.
Men är det mitt? Alltså, jag har ingen koll. Okej, hallå hallå, varmt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Pappapodden. Hej Manne.
Hallå.
Vi har precis nåtts av nyheten att Lasse Berghagen har gått bort.
Ja, men det blir så jävla dåligt orent eftersom han dödförklarades ju för någon månad sedan också.
Gjorde han?
Gjorde.
Nej.
Ja, han har ju legat svävat mellan liv och död länge, så att jag vet inte om det var Expressen eller någon som felaktigt dödförklarade honom och ringde upp till Malin Berghagen som förklarade att han inte var död.
Jaha, gud vad hemskt. Men det här är ju också
så att det var ju ingen jätteskräll.
Jag humblebraggar lite om, gud vad hemskt förresten, Lasse Berghagen, det är ju jättetråkigt. Gud, jag beklagar sorgen. Men det som jag ville säga är att det var som ett humble brag att vi spelade in så pass tidigt den här veckan. För att eftersom det är torsdag och inte söndag.
Ja. Okej, ja just det. Verkligen, verkligen framförallt. Men man kan säga det om Lasse Berghagen. Alltså jag tycker ju att hans musik är så fantastiskt dålig. Och det var liksom så här nästan viktigt under min uppväxt att mina föräldrar ville att jag skulle förstå hur klischéartade bilder han målade upp, hur dåliga texter det var och hur pajig han var. Men sen så träffade jag, min stora idol var ju Stefan Sundström som liksom stod på andra sidan av viskonsten och som var bra och spännande på riktigt. Och han berättade att han hade haft liksom samma inställning till Lasse, att Lasse var en publikfriande klåpare. Men så hade de åkt flugit tillsammans till Umeå och Lasse hade varit så otroligt mysig och bullrig och härlig, så att Stefan Sundström hade börjat älska honom.
Men vet du vad jag tror? Det här är en tanke som har växt sig mig den senaste tiden apropå konst och sånt och apropå skilja på verk och upphovsman. Så är det som att vissa människor, de finns på jorden för att vara härliga, bullriga och mysiga. Typ Lasse Berghagen. Vissa finns på jorden för att vara typ vidriga, konstiga och äckliga. Typ Michael Jackson eller någon annan stor konstnär som jag inte kan komma på namnet på nu. Men då liksom, de är inte här för att vara trevliga personer, utan de är här för att ge mänskligheten någonting annat. Alltså de har en annat syfte. Och så tänker jag att det är, och ofta så blandar man ihop det där, att det liksom ska vara både och, för det är otroligt sällan som intressanta konstverk skapas utav härliga och mysiga och bullriga personer. Så är det ju. Och det där är någonting som man måste ha med sig. Sen hörde jag en väldigt rolig historia av Marcus Birro idag på, hörde du den också? På Studio 1?
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Det var ju väldigt roligt. Jag vet inte om alla lyssnade på Studio 1 i torsdags eftermiddag, men om ni inte gjorde det så kan jag berätta den här historien. Det var alltså Cornelis Vreeswijk och Lasse Berghagen som satt på 60-talet på den här jävla visbåten som inte kommer ihåg vad den heter, där alla var och sjöng sina visor. Och då hade Lill-Babs och Lasse Berghagen precis gjort slut. Och Lasse Berghagen var lite deppig, eller för han var ju inte deppig visade sig, för att han var lite låg. Alltså han var ju bullrig, härlig och mysig, så att det var väl, han var väl inte deppig. Men då hade han i alla fall skrivit en låt om en teddybjörn som heter Fredriksson, som han då sjöng för Cornelis Vreeswijk. Varpå Cornelis Vreeswijk tar hans gitarrfodral och hela skiten och bara kastar ut i sjön och säger, du måste fan gå vidare. Det är dags att gå vidare. alltså, tycker jag var roligt. Cornelis är ju typ exempel på en
fan
person.
Fan vad dålig uppmärksamhet jag har, för det var ju en 5+ story. Jag lyssnade på intervjun, jag lyssnade på studiet, men jag körde frivändningar med skivstång på sats samtidigt och missade tydligen det, för jag har ingen minne av att han sa så.
Nej, men det var ju otroligt kul var det ju. Och det var också roligt att höra Marcus Birro sitta och lovprisa vad heter det, Lasse Berghagens poesi. Det kändes otroligt. Ja. Alltså han är det någon som vänder kappan efter vinden så mycket som han? Han har ju varit fan allting. Först lite svår i P3, kulturknutte från Göteborg. Sen någon slags fotbolls...
Ja, i P3 också, i Frank.
Kan vi ja, men liksom det var ju det jag menar.
Precis.
Ja, i Frank.
Man fick läsa upp texter till honom som han skulle recensera och var ganska hård då mot de här ungdomarna som läste.
Jag har ju läst lite av Marcus Birro, alltså hans... tidigare liksom skönlitterära alster, och han är ju typ exempel på en, vad jag skulle kalla för posör. Alltså han är ju väldigt mer intressant som person än man är som konstnär. Men det jag vill säga mer om Marcus Birro, det var ju att han var ju först då den här svåra konstnärspersonen från Göteborg som var med i Frank. Sen blev han ju någon sån här fotbollsgalning, italiensk fotbollskille. Sen blev han lite så här neofascistaktig, flörtade med högerkrafter och skrev på olika sådana här lite mer obskyra sajter på högerkanten. Men sen är han nu lite grann...
Ja, och där han var tillsammans då också med en typ så här vänsterkvinna som bor på Söder... Just Johanna det. Någonting som alltså, gjorde liksom offentligt sin aversion mot honom och hans höger åsikter.
Ja, och nu är han ju tillbaka in i någon slags då, inte vet jag vilken värme han är inne i, men han sitter i alla fall i Studio 1 och uttalar sig om Lasse Berghagen. Han hade väl skrivit hans självbiografi tillsammans med Lasse Berghagen, om jag förstod. Ja, detta om Marcus Birro och Lasse Berghagen. Jag kommer precis in från årets första löptur i, ja det måste ju fan ha varit nollgradigt. Jag hade på mig tights och jag hade en sån här vad heter det, sån här liten väst på mig. Och vantar har jag för sig så fort det är under 12-13 grader.
Alltså liten väst, alltså du hade något plagg mer, någon långärmad t-shirt.
Ja, precis. Jag hade en långärmad t-shirt och sen så hade jag en liten väst på och vantar. Och vet du, jag har ju inte sprungit ute på länge eftersom förra vintern så körde jag ju bara cross-trainer. Det är så härligt att springa i mörker. Jag har nästan glömt bort det. För jag känner mig som... Jag försökte formulera för mig själv vad det var jag upplevde. Och så kom det så här, det snöade lite försiktigt också. Det är en omfamning, var det närmaste jag kom. Jag känner mig omfamnad. Och så lyssnade jag jättelågt på, jag har ju en sån här, det har ju jag lyssnat på länge vet du, att jag har sån här spa-musik jämt på i bakgrunden och hemma.
Nej, det visste jag inte förrän förra avsnittet. Jaha. När du nämnde att du hade det i badet.
Nej, men det har jag haft i flera år. Och på julen så har jag hittat en sån här spalista med julsånger.
Jaha.
Som jag plockar fram i juletid. Nej, men det brukar jag alltid ha på morgonen, du vet, när jag väcker barnen och så här, så har jag det i bakgrunden. Det har jag haft,
ja.
Ja, det har jag haft länge. Så att det här med min nya liksom andliga sida, eller spirituella, den har ju liksom växt fram länge. Ja, men det var ju otroligt att springa. Sen så är en annan grej, en andlig grej som har hänt, som jag måste ta upp innan vi liksom går in på the deep stuff. Det är hur du tolkar det här. Jag har ju liksom haft ett hjärtörhänge i mitt vänstra öra, i guld. Och sen så här om natten så var det borta när jag vaknade på morgonen.
Jag trodde du hade en dödskalle.
Ja, men det har jag i höger örat.
Aha, okay.
Höger örat har jag en dödskalle, i vänster örat har jag ett hjärta. Det var ju så hela det här hjärta och dödskalle grejen började, att jag kom på att jag liksom höll på med massa hjärtan och dödskallen utan att reflektera över det. Och sen så bara kom jag på vad det var, att det var de här två personerna jag har inom mig, lillkillen och storgubben, som pratar med varandra och har blivit kompisar, som jag berättade om förra veckan. Ja, hur som helst. Och då undrar jag vad som håller på att hända nu. För att nu tappade det här hjärtat i natt. Och jag hittade, eller igår natt, jag hittade inte någonstans. Och sen så idag var jag inne på min nya favoritbutik som ligger mitt emot häktet på Hornsgatan. Det är ju någon sån här harmoni, bla bla bla, där man kan köpa massa såna här yogagrejer, alltså rökelse och sån här. Jag har köpt någon jävla, kan det vara sandelträ? Finns det något som heter det?
Mm, absolut.
Eller det är inte, det kan inte vara cederträ. Det måste vara sandelträ.
Det finns både och.
Ja, men jag köpte några svindyra rökelsestickor för 380 spänn. Någon sån jättefin ask med några kinesiska tecken på. Och jag tror att det då är sandelträ. Ja, de köpte jag i alla fall. Och så köpte jag...
finns bara en rökelse, det är en nagchampa.
Är det så?
Mm.
Ja. Och sen så köpte jag också badsalt och kamferolja. Kamferolja är ju en gammal kompis till mig, för det började jag ju med när jag läste inte Oändliga historien, vad heter den? Vad heter boken då? Den klassiska boken som, om de här unga vuxna på det här.
Ja, den där klassiken från typ 90-talet.
Ja, av hon. Den här,
ja, vad fan heter den?
Heter den Äventyrshistorien? Nej, vad fan heter den? En hemlig några historia.
Ja, nej, jag minns faktiskt inte.
Ja, vi kommer inte
men
ens googla
det. Vilken ni menar.
Alla som lyssnar får träda på det. Hon skrev ju också den här boken nu med en fågel på framsidan. Som också är ganska bra.
Bra.
Ja, jag har läst båda i alla fall. Men då i den är ju väldigt sådär amerikansk college-mys-bok. Liksom, och de gör lite mysiga saker. Han badar ju alltid med kamfer. Alltså han har någon kamferolja i badet. Så då började jag ju med det när jag läste den boken. Och nu kom jag ju på att jag har ett badkar, så nu har jag plockat upp det igen.
Jag tänker på Totto då. Vad är det där för träd, pappa? Det är ett kamferträd, May.
Ja, just det.
Säger han till sin dotter May.
Simultan översätter du då? Eller tittar du på svenska?
På svenska.
Ja, jag förstår det. Men i alla fall, då när jag var där inne, då såg jag ett hjärtörhänge. Och jag bara, okej, det här är ett tecken. Nu ska jag köpa det. Och så köpte jag det jättefint i silver med en liten guldsten i mitten, och så skulle jag stoppa in det i butiken, men då var det skitsvårt att få in det och jag började blöda som fan i örat.
Otrevlig scen.
Jag fattar ingenting. Och hon bara, vad gör du för någonting? Jag bara, jag skulle bara sätta i det. Hon bara, men typ, har du inte ett hål i örat eller? Jag bara, jo, jag har det. Och så började jag blöda som fan. Så fick jag lite papper och det rann blod och sen gick jag ut till min budbil igen och fortsatte med min sån här budbilsverksamhet. Och sen så nu när jag kom hem efter springturen, då skulle jag ta av mig den här långärmade t-shirten, och vet du vad som hände då? Då bara slet jag ut det där örhänget, så bara flög all världens väg, och nu är det borta också. Och då undrar jag hur du tolkar det här, att jag liksom då att det här örhänget...
Vad stod det här hjärtat för?
Ja, men hjärtat är ju den trygga personen. Alltså den, och sen så dödskallen är ju ADHD, så har jag tolkat det.
Ja, att jag har liksom... ADHD har vi tagit över helt nu då.
Ja, men det är så. Eller så är det så att de har blivit ett. Att det liksom är...
Det är liksom, du har nått the point of no return, ingen är det du försöker.
Ja. Men jag köpte faktiskt två, för det är ju alltid såna två pack, så jag har ett till. Så jag tänkte att jag ska försöka trycka in det. Om det också försvinner, då är det liksom... Då är det ett tecken. Ja, så det var veckans andliga nyheter. Vad har hänt i ditt liv?
Men det har hänt allt möjligt. Jag tänkte på det i morse, så jag lämnar ju, jag försöker lämna Adrian klockan 9 på morgonen. Men ofta så skiter det sig. Och jag har börjat inse att alltså jag lever ju inte, alltså med honom i alla fall, så lever jag inte en klassisk pappatillvaro, utan jag lever kanske på sin höjd någon slags mysig morfars tillvaro. Alltså man ser nu hur vi hade det i natt. Alltså i princip, det som är jobbigt på natten när jag sover med honom, det är att han inte nöjer sig med att sova bredvid mig särskilt mycket, utan han vill sova på mig.
Okay.
Och när han ligger och sover på mig så vill han skrapa på någon av mina bröstvårtor som en skraplott.
För att han tänker att här jag vill minnas, jag har vaga minnen av att det hände någonting ur en liknande sån här grej någon gång i forntiden.
Ja, det kan man tänka. Nej, men han snuttar liksom på den genom att göra så. Och om man har nyklippta naglar så är det ett lidande såklart, men om han har oklippta naglar så är det ett enormt lidande.
Ja, just det.
Så att det blir så här lite schizofrent att jag gosa med honom och pussa på honom och njuter av honom, och sen då och då skäller på honom, alltså som en sån här orangutanghona när något barn kliver på honom eller så. Så att bara så att han ska veta ut lite grann liksom. Han ligger och skrapar på bröstvården, men ändå det är helt sjukt mysigt. Och framförallt så är det så att jag har ju liksom inget uppdrag på morgonen som har med de stora barnen att göra, och har väl inte haft egentligen på ganska länge.
Nej.
Så att vi kan ligga och dra oss. Ofta så ställer jag klockan på 7.30, för jag tycker att, tänker väl någonstans att senare så kan man väl för fan inte gå upp. Men i morse, alltså snosar jag ofta, och han vill ju sova, och i morse sov vi till typ 7:50.
Hur töntigt är bara det med sådana här nyheter när det är någon forskare som har gjort, apropå snus, som har gjort någon undersökning med typ 30 personer där de har kommit fram till att det är bra att snosa, och sen så är det överallt i varenda jävla tidning och varenda radioprogram man lyssnar på att det är så.
Det
här
låter supertöntigt.
Ja, men det är, jag blir så allergisk mot såna där nyheter. Det var bara en passus.
Ja, absolut, nyhet som är baserad på extremt dålig forskning, eller liksom liten forskning. Absolut. Nej, men så vi ligger och snosar, och sen så då i morse så typ lekte vi och stojade, och jag blandade också sportdryck, för jag skulle åka rullskidor. Jag åkte rullskidor i ymnigt snöfall idag, vilket kändes kongenialt, och också det känns fan inte som en omfamning, men ändå liksom ganska speciellt.
Ja, fast det är skillnad, tycker jag, när det är ljust ute.
Ja, kanske.
Det är någonting när det är mörkt. Speciellt om man springer, nu hade jag ingen pannlampa, men om man springer i mörker och det snöar och man har en pannlampa, det är ju magiskt alltså.
Ja, det är häftigt.
Ja, det är det. Ja.
Ja. Så vi, du vet, busade och lekte. Jag bar upp honom och pruttade på hans mage. Vi spelade lite fotboll.
Alltså, äckligt att prutta på hans mage?
Alltså det, med min mun, vet. Så att han skrattar.
Uh-huh.
Så han kiknar.
Okay.
Och sen när jag skulle sätta på kläderna så bröt han ju ihop fullkomligt såklart. Vilket jag inte bryr mig särskilt mycket om. Men det jag tänkte på då, det var alla de här föräldrarna som jag träffar på förskolan som håller på att klä på ett skrikande barn, men det är något annat barn där också. Det är ju väldigt, väldigt vanligt att man har fler barn.
Ja, att de är där med någon annan. Alltså, jag tänkte att det var något annat barn på förskolan, men det är något annat.
Alltså, nej, alltså när de sitter hemma i sina hem.
Ja.
För det första så, hela det här är liksom så här, allting är ju då så fuskigt, för att de flesta har ju liksom en tid att passa. Så de har gått upp jättetidigt. De kanske har behövt väcka ett barn som egentligen inte vill vakna.
Mm.
Och sen när de får det här på kläder sammanbrottet, då har de dessutom att hantera ett barn som de kanske nyss klädde på.
Just.
Som sitter och skriker och blir jättesvettigt. Eller du vet så här. Och då tänkte jag på att så här, fan, de är ju i föräldraskapets front linje på riktigt liksom.
Just det.
Att jag är ju en mysmorfar som har den här härliga relationen där det liksom största problemet är att ett litet barn skriker eller skrapar på min bröstvårta.
Just det.
Alltså det är fusk. Alltså, när jag började göra podden, ja inte exakt då för då var ju Rut nyfödd, men ett år in i podden, alltså avsnitt typ 50, då var jag ju tvungen, och du också, att vara liksom så här, inte du förresten för du blir det senare, men jag var tvungen att vara extremt duktig förälder.
Ja, just det.
Alltså att skärpa alla mina föräldraskapsknivar, vässa dem varje dag för att saker och ting skulle funka. Och så är jag liksom, när jag lämnade Adrian sen, det kom liksom 9:20. Det verkar vara helt okej, för att det är en småbarnsfamilj. Jag minns tidigare så här, lämna 9 för att sen börjar ju verksamheten och ja, de verkar inte bli sura, men jag glider in där 9:20 och tänker på de här föräldrarna som har lämnat för flera timmar sedan, som liksom så här, dels har det hjälpt mycket hårdare och dels är så mycket förmodligen skickligare än jag.
Ja.
Jag kan ju ingenting mer än att hålla den här lilla pojken glad och nöjd för det mesta.
Ja.
Och hela livet är ett fusk. För att det som är skillnad nu mot när de andra barnen var små, det är att då tänkte jag att man måste hålla sig så sysselsatt som möjligt. Men nu tänker jag mer att jag ska hålla mig så lite sysselsatt som möjligt, och att själva föräldragrejen är huvudgrejen i mitt liv.
Ja, okej, jag fattar. Jag tror du menar sysselsatt med Adrian, men du menar sysselsatt...
Ja, nej, med jobb. Jag tänkte liksom... alltså, jag jobbade så mycket som möjligt.
Ja.
Och nu jobbar jag typ så lite som möjligt istället.
Men är det medvetet, det är en stor skillnad. Alltså, är det aktivt fattat beslut liksom? Eller är det...
Ja, att jag till exempel inte håller några föreläsningar just nu.
Ja, just det. Det har ju du haft jämnt. Alltså att du har varit iväg så mycket.
Ja, exakt.
Uh-huh.
Så det har jag bara slutat med helt enkelt.
Ja, men är det ett aktivt beslut att du har slutat med... Det är tydligen dagens ord. Dagens uttryck, aktivt beslut. Men att du har slutat med föreläsningarna, eller har det liksom bara blivit så, och sen så har det blivit så här, ja, nej, men det är ingenting jag saknar just nu, typ.
Alltså, jag fick ju hjälp av pandemin, för då var det ju typ 1,5 år som jag inte höll några föreläsningar alls. Men sen så började jag hålla föreläsningar igen, och höll det nu fram till, och jag slutade föreläsa när Adrian, och, eller när jag gick på föräldraledighet.
Ja.
Och sen så har jag liksom inte tagit upp det. Och, men jag tänker väl att jag ska göra det någon gång i livet, men inte just nu.
Ja, nej, men, du, men det är liksom inte, det blev så att det naturligt blev så att du inte föreläste för att du var pappaledig, och sen så har du liksom inte riktigt känt att du så här, nej, men jag är inte så sugen, eller är det så att du bara inte har fått arsligt?
Nej, jag har inte känt något, känt något sug, alltså framförallt, jo, alltså jag längtar väl, föreläsning är så stor del av mitt liv så där, så jag längtar väl lite efter det, samtidigt så är det ganska jobbigt att föreläsa, som att jag gjort det på länge, plus att jag tycker att det är så jävla mycket värt nu att inte ha så mycket bokat liksom.
Jag har ju kommit på det att jag, eftersom jag nu är en person som vet vad jag tycker och tänker om saker och ting på ett annat sätt än tidigare, så har jag kommit på att föreläsare är nog det värsta jag kan tänka mig att hålla på med. Alltså jag verkligen...
Va?
Ja, att jag vill verkligen inte med någon centimeter av min kropp åka runt och föreläsa. Nej.
Jag trodde det var hela ditt fokus att du skulle föreläsa.
Ja, det trodde jag också. Men sen har jag kommit
på... Står det inte typ i dina bios överallt att du är föreläsare?
Nej, men det är ju olika bios som olika sådana talarförmedlingar har gjort. Men
just det.
Jag är ju... Nej, men jag vill verkligen inte. Alltså det finns inget... Ja, klart det finns... Jag skulle hellre föreläsa än att typ skära mig själv med saker i ansiktet. Men jag menar, det är ju... Nej, men jag är inte... Nej, inte kul. Tycker inte jag.
Nej. Men det, alltså, du har väl inte gjort det så himla mycket heller? Alltså det, för mig tog det nog så här 50 gånger innan jag, alltså för i början så, nu har ju du varit mycket mer, gjort scenframträdande och sånt där, men jag minns att jag fantiserade ju alltid och dagdrömde om att planet jag åkte på skulle störtas.
Ja, men det är inte det. Jag tror att det här har att göra med en del av min personlighet, som är att jag är en betraktare, en åskådare. Och det här är ju någonting som har legat i mig jämt. Att jag, alltså, har ju alltid älskat att titta på när andra gör. Alltså... när jag till exempel var liten och när det var dataspel, då kanske jag spelade i en halvtimme. Sen så satt jag och tittade när andra spelade. tyckte det var det roligaste som fanns. Och till exempel om jag fick Lego i födelsedagspresent, då ville jag ju gärna att någon annan gäst eller min pappa skulle bygga upp Lego så att jag tittade på. Och sen så ligger ju också i så här programledargrejen som jag har gjort när jag intervjuat. Det handlar ju också om att få andra, lyssna på andra när de pratar och liksom höra dem. Och jag vet att när vi började podda så är det ju, alltså så var ju det, i början var det lite av ett problem för att det blev lite som att jag var programledare och du var gäst. Alltså att det var liksom...
Men du har ju alltid älskat att prata om dig själv och analysera dig själv som du gör exakt just nu.
Ja, ja. Alltså på så sätt så är det ju helt sant. Men det här är ju liksom ett annat forum än om jag skulle stå på scenen. För det finns någonting i det som jag... Alltså stå på scen älskar jag. Och liksom, jag kan ju stå och hålla på och garva och vara lite rolig och gå upp och improvisera lite i någon sån här, i någon typ av sammanhang när det är... till exempel om jag är moderator eller om jag är konferensier eller någonting. Det är det bästa som finns, det är ju skitroligt. Men däremot att stå 45 minuter och berätta någonting för någon. Jag har ju fan skrivit en bok. Men även min bok är ju ett exempel på det här. Eftersom det är inte jag som pratar i boken, utan det är ju att jag låter andra prata och så sammanställer jag vad de har sagt. Så att det är liksom det, och där har jag kommit fram till att det här är ju en del av min personlighet. Och jag är liksom inte riktigt, jag är inte den som står längst fram och berättar exakt hur det är, utan jag är den som står bredvid och typ säger åt, frågar och hjälper och tittar på och har lite roligt, kommer med lite roliga inpass typ.
Just det.
Vi kan åka runt och så kan jag fråga dig lite olika roliga saker om sex och så kan du prata.
Ja, men verkligen. Mm. Men i alla fall tillbaka då på förskolan, så känner jag mig nästan, alltså jag känner mig typ som en besökare, alltså som står, jag står där vid fronten och ser den längre bort, alltså som ett stort fält där det är ett, där man ser liksom skyttegravarna.
Just det.
Långt bort. Och jag är inte i dem överhuvudtaget.
Och hör smällarna, men man är liksom inte alls i farozonen.
Nej, precis. Mm. Helt utom fara. Men sen så åkte jag hem och såg att badrummet, fast jag hade försökt ta hand om det, så var det kaos. Övre badrummet är alltid kaos, för det är liksom som barnens badrum. Och då är det så här, bomullspads överallt, det är tandkräm i handfatet, det är kläder som är bara dumpade överallt, och det är väldigt mycket så här puder och sminkprodukter som har spillts runt och sen bara grej kastade överallt. Men nu har något av mina barn börjat älska att sminka sig även på nedervåningen, vilket gör att det är så här, men det är en oreda som man inte ens kan föreställa sig. Och nu hade jag då så här plockat ihop sminkprodukterna som låg på Adrians skötbord. Mm. Jag sa till det här barnet igår, du kan inte lägga liksom sminkprodukter över hela Adrians skötbord.
Nej.
Och då sa det här barnet att, vadå? Det kan jag väl visst, för att skötbord använder ni väl till honom när han var liten. Jag menar att han är ju fortfarande ett blöjebarn och det är bästa stället att byta på. Men det tyckte hon nästan var liksom så här infantiliserande av Adrian.
Men det är också ett roligt argument för att det är så här. För att då kan det ju ligga smink överallt där.
Alltså, ja, visst. Ja,
då kan det bli ett sminkbord istället. Det är ju bara att ta bort K-Ö-T och lägga dit M-I-N-K. Så blir det ju liksom ett...
Ja. Nej, men så jag stod där på alla fyra och fick liksom ont i mina skurgummiknän. Svor lite grann, hängde upp barnens kringströdda grejer. Och sen så tänkte jag på kvällen som jag hade framför mig att jag skulle skjutsa härsan och tvärsan. Och mina skjutsningar, så är det ju inte för, jag menar, kanske finns någon på storbarnsavdelningen som skjutsar till någon jävla bamsegympa som slutar 17.30. De tänker att det är sent. Mm. Alla mina skjutsningar, de är 19 till 21. Mm. Så att 21 kör jag hem, inte bara mitt barn utan ofta flera barn. Och sen så kommer jag hem och då är det någon ny sån här grej som ska tas upp från golvet, eller papper som har hamnat fel, eller sminkprodukter som har smetats ut, tandkräm som har spottats fan på golvet. Och
på golvet,
klockan 10.
Fan.
Ja, alltså överallt. Klockan 22.00. Då har jag så här, nu vill jag vara färdig med allting. Mm. För nu vill jag typ så här chilla lite innan jag ska sova. Och det brukar jag lyckas med. Och där, då tänker jag att jag kanske är på en annan front som de här förskoleföräldrarna inte ens har någon jävla uppfattning om.
Men då undrar jag, så att jag under vilken front jag
är på? Väldigt... Ja, vilken front är du på?
Nej, men jag tänker att du kan få avgöra det då. Jag tänker, nu har jag ju barnen, så att nu är jag ju ändå på barnfronten. Men då, som idag då, då vaknade jag 6.30 och så gick jag upp och då gör jag alltid så här att jag...
Det är en front.
Ja, men det är ju för
att gå upp 6.30 är en front.
Ja, men det gör jag ju när jag har barnen. När jag inte har barnen går jag upp 7.30. Men när jag har barnen då går jag upp 6.30 och då så tar jag en dusch. Så klockan 20 i eller kvart i 7 ungefär, då står jag i köket. Och så tänder jag lite sådana seder eller sändel eller vad fan det nu är för trä jag tänder. Och sen tänder jag ett ljus. Och sen så gör jag kaffe och sen så gör jag gröt och sen så gör jag macka. Och sen så sitter jag och läser lite tidning, visserligen då på telefonen. Jag har faktiskt funderat på att skaffa, för jag lyssnade på din systerpodd Lagom kondition. När, inte Niklas, vad heter den andra killen som har den?
Erik Wikström,
han berättade att de har papperstidning lite för att barnen också ska få se papperstidningen. Och jag kommer ihåg att du har pratat om det i podden också, att du, när du och Sara var på semester så läste ni böcker för att liksom också barnen ska se böckerna, förstår du vad jag menar? För jag har ju gått över till digitalt för jag tycker det är så jävla mycket smidigare. Problemet med det är ju att då sitter ju man med sin telefon och de har ju ingen aning om vad man gör där, plus att de inte på ett naturligt...
De tror att det är lobster tube.
Exakt, de tror att jag sitter och kollar på typ så här anal fist cunting painful moms in the ass with a hammer typ. Men medan jag sitter och läser DN. Så att jag funderar faktiskt på att skaffa en pappersprenumeration på DN igen, för att den kommer då ligga framme vid frukostbordet. Alltså att det, och liksom då blir det mer ett naturligt sätt att man tar del av nyheter. Så att det där går jag och grunna lite på. Men det var inte det jag skulle berätta. Det jag skulle berätta var att då sitter jag och äter frukost och sen klockan 7.00 då är jag färdig med min frukost. För det här är enligt principen, du vet, som jag har tagit upp tidigare, att man syrgasmasken på sig själv först, sen barnen. Så att då är jag färdig liksom med min morgon klockan 7. Och då börjar jag en sån här revälj, tänder upp överallt och liksom drar på någon låt och får upp olika barn. Manne har ju en veckaklocka i sitt rum som han visserligen, han vill inte ha mobil i sitt rum, så jag har köpt en veckaklocka åt honom för att han vill inte ha mobilen på natten. Men den stänger han bara av. Så jag måste väcka honom. Men sen så mannen fixar sin frukost själv och sticker iväg till skolan. Jojo äter ju ingen frukost hemma, utan jag gör en macka till honom och stoppar ner hans ryggsäck, för han vill äta, han äter i skolan. Och han klär på sig själv och borstar tänderna och sen så försvinner de iväg till skolan, och då är klockan ungefär 7:45 och då tar jag i tur med frukostdisken och liksom diskar undan allting så att det är liksom fräscht och härligt och bäddar sängen och liksom gör så att det liksom är mysigt när man kommer hem. Jag är ju mysigt till eftermiddagsnisse. Ja, så det har jag gjort. Sen åker jag till jobbet och sen så jobbar jag. Sitter och åker runt i den här bilen. Och sen så går Jojo och mannen hem tillsammans, så att när jag kommer hem då är de hemma. Och idag då lagade jag lite mat när jag kom hem. De satt in i sina rum. Sen åt vi kebab. Jag hade gjort kebab med ris och sen så gjorde jag, vi hade ganska lite kebab, så jag gjorde en jättegod spenatröra med lite spiskumming och lite, jag hittade lite bönor, det blev skitgott, som jag drygade ut med, och lite bröd och så, det var asgott. Sen äter vi middag ihop och det då kan också vara bra om det ligger en tidning framme. Sen går de in på sina rum och sen gick jag ut och sprang, blev omfamnad av det här mörkret. Och sen kom jag hem och nu spelar jag in podden, pratar med dig, har mysigt med min bästa kompis Manne Forsberg. Har du träffat honom?
Det har hänt, ja.
Och sen efter det här nu så ska jag läsa saga för Jojo en stund. Sen ska jag tappa upp ett bad och ha lite kamferolja och lite olika rökelser och sitta och läsa Kjell Westö i badet, och sen ska jag gå och lägga mig och sova.
Ja, det låter väl som jättebra då. Dock, det är ju en front. Det är väl en helt vanlig liksom vardagslivs front där man har en riktning och någonting att göra. Men däremot så är det ju väldigt lite så här föräldraskapsgrejer, någonting som skiljer sig. Ja, det är någonting som skiljer sig väldigt mycket, det är att jag skjutsar till 100 grejer i veckan.
Ja, man har ju haft träning idag, men han är ju, vet inte jag, liksom det sköter han själv. Han går dit någonstans och åker i någon buss och håller på.
Ja, men var tränar han någonstans?
Ja, han tränar, jag vet inte riktigt, det är olika ställen, men Farsta IP eller typ någon Kvickentorps IP. Eller så har någon match och då åker de någon tunnelbana, han och några lagkompisar.
Det är en helt annan kultur än, alltså, det finns mig veteligen ingen i Iris lag som åker tunnelbana. Nej. Till sina träningar. Hon åker ju jävligt mycket tunnelbana, ska man säga.
Ja, till skolan.
Så att hon är, ja, precis. Men inte just till träningar och sånt.
Nej, men man, jo, jag har det för sig. Varannan vecka är jag ju, då måste jag ju faktiskt 16.30 på måndagar vara på Kraft, för han går på MMA. Och det ligger, den hallen ligger 3 minuters promenad härifrån. Så det är lite jobbigt. Eller jojo menar jag. Så är man, ja. Jag menar jojo.
Ja, men härligt att du har sånt drömliv då.
Ja, nu är det en front. Ja, oh, det här är ju varannan vecka. Sen varannan vecka så är det ju ingenting sånt.
Nej.
Nej.
Men det har säkert sina utmaningar också, va?
Ja, det är jobbigt på ett annat sätt. Men det är en annan podd. Precis.
Ja, ja. Kanske. Mm. Ja, nej, men så att å ena sidan så har jag en jävla räkmacka. Alltså det är som att jag är en låtsasförälder till en 1,5-åring, men fullt ut föräldrar till en tweenie och en tonåring. Ja. Och det vet de ingenting om, småbarnsföräldrarna.
Ja, du får säga till dem. Apropå, jag ville inte avbryta dig då, eftersom jag får så många impulser att avbryta hela tiden. Men nu gör jag det i efterhand. När du berättade om lämningar och att du lämnade sent, då kommer jag att tänka på, för jag har en kompis och han lämnar alltid väldigt tidigt på sin förskola. Men sen, han är också i den här Tindersvängen. Men sen var det en dag när han lämnade sent. Alltså han bytte helt tid. Och då träffade han en tjej som han inte hade en aning om hade barn på samma förskola. Och det var en tjej som han hade ghostat i våras efter en dejt.
Åh nej.
Och hon hade legat på.
Han återgick snabbt till att lämna tidigt igen.
Ja, så, och det blev ju jättemärkligt när man har haft den här, för det är lite barnsligt att ghosta någon. Alltså det är ju så här, att hålla på Tinder-dejta och sen, det är ju ganska långt ifrån dagislämningsstämning när någon sen ringer och, eller någon som håller på och bara, hallå, vad tog du vägen? Hallå, alltså, ska vi ses igen eller? Och sen så svarar man inte. Det är ju inte så himla mycket mogen pappa på förskola stämning på det beteendet. Och sen så träffar man samma person med ett barn i samma ålder på förskolan under helt andra omständigheter. Och det blir lite mer så här stelt dagissnack.
Men han fortsatte ghosta sen. Han ändrades inte.
Nej, men hon hade ju slutat höra av sig och hon hörde inte av sig då heller. Men det blev lite, det blev i och för sig ganska bra, för att det är svårt att ställa till med en scen där framför alla dagisbarn och svettiga galonkläder och sådär.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Du har funderat på gänggrejer.
Ja, det har jag faktiskt gjort. För att vi fick en fråga till jag vet inte, det var inte Pappapoddens Instagram, ja. Hur vi pratar med våra barn om gängvåld typ. Och det som händer. Och det fick mig, jag vet inte om jag kommer svara exakt på den frågan, men det fick mig att tänka på någonting med föräldraskap.
Alltså, du tar bara upp det som en teaser till den som ställer frågan.
Nej, men jag vet inte om...
Vi fick den här frågan, men jag kommer inte svara på
den. Jag vet inte om hen kommer, eller hon, eller han, eller vem det var, jag kommer inte ihåg, kommer bli nöjd med svaret. Men jag tänker att, alltså, när man pratar om sådana här gängvåld, så är det väldigt lätt att man tänker från sin egen horisont. Det vill säga att det här är liksom någonting helt nytt. Alltså någonting som är som vi inte känner igen från när vi var barn och som är liksom rakt igenom hemskt, vilket det ju är ju. Alltså det är ju hemskt på alla sätt och vis. Men det
är... Ja, det är svårt att hitta försonande, alltså de positiva sidorna med just gängskjutningarna.
Ja, men det är väl kanske att de här unga killarna tar ansvar och är liksom gör
vapenvård, ja, alltså det vet saker. Vi dock inte.
Nej, de kanske inte alls. Tänk om de inte ens sätter på sig grötstället och har vapenvård 4 timmar en lördag förmiddag i kasernen.
Då blir jag besviken, men du har ju rätt i det. De exekverar order.
Ja. Men det som jag tänker är att när jag pratar med mina barn om det så är det otroligt viktigt att jag inte tänker att de kommer från samma plats som jag. Alltså det vill säga en plats där det här inte var vardagsmat. Jag menar för det här med gängvåld.
Men mina barn kommer dock från en plats där det inte var vardagsmat. Alltså för att det har ju blivit vardagsmat den här hösten i princip.
Ja, fast det har ju varit skjutningar har det ju varit de senaste åren. Det har ju varit ganska länge som det har varit alltså skjutningar. Att liksom det har varit det här att...
Jo, och det läste man ju liksom i så här... Jag läste någon jättespännande bok av typ Thomas Lappalainen om... Vad heter de? Wolfpack och sånt här. Som hade liksom enorma gängkrig vid millennieskiftet. Men det har ju skett en eskalering. Det är därför vi pratar om det nu.
Ja, och jag menar, men den här eskaleringen har ju pågått. Jag tänker på för mannen då som nu fyller 14 här. Så har ju alla de här gängskjutningarna och det här gangsta-rap-grejsemojset har ju funnits så länge han kan minnas egentligen. Förstår du? Alltså jag menar, om han började ju liksom, när han var 6 år så började han ju rappa på de här olika låtarna som kom då, de här första generationens liksom gangsta-rap och sådär. Så att, och med...
Ja, ni bodde ju nära Dalen-nätverket och Einar.
Jo, men jag tror inte att det, jag menar inte att man bor i liksom där det är. Jag menar bara att det liksom pratas om och finns runt omkring en och är liksom en realitet. Och, och det är väl det är det jag menar att när jag pratar med mannen om det så försöker jag ju vara ganska krass. Alltså att det liksom är att så här ser verkligheten ut. Och han måste förhålla sig till det. Att det blir liksom nu, det handlar väl lite om att man bor där man bor. Att jag måste liksom säkerställa att han vet vilka som just nu har anslutit sig och vet vilka platser man inte ska vara på och så vidare. Och ha koll på de grejerna. För att som tonåring idag så är det ju liksom... när jag var 13 och du var i 13-årsåldern, då kunde man ju göra bort sig och som jag var lite så här kickers och hänga i centrum och var lite cool och sno någonting och stå och röka lite hasch någonstans utan att det var fara för ens liv i någon slags direkt mening. Idag så kan man det vara så att man bara står på fel plats och så kommer någon och så ska de spraya någon och så står man för nära och så blir man pepprad liksom. Eller att man bara har en viss jacka på sig och sådär. Så
har du några tips på då var man liksom inte ska stå och vad man inte ska göra?
I Farsta centrum har jag ju det. Men jag vet inte om jag... Det känns så himla konstigt att sitta och prata om det i podden.
Det blir väldigt lokalt såklart.
Om det är någon Farsta lyssnare som undrar och som är osäker så kan
men okej, men det förstår jag liksom. Ja. Vilket hör man inte ska stå på, det kanske inte är ett stort allmänt intresse, men finns det saker som man inte ska göra? Kläder som man inte ska ha? Haglöfs har vi ju hört till exempel. Att man inte ska ha. Det var några som åkte till typ Dalen och skulle meja alla som hade haglöfs på sig.
Men det där är ju du har koll på alla. Jag kommer ju aldrig ihåg vad märken heter. Men det är, vad heter de här, Moncler-jackorna ska man inte ha.
Nej.
Och man ska ju inte, och det är väl det här också att det finns ju...
Det,
var
det är ju lätt att undvika eftersom de kostar typ 15 000 kronor.
Exakt, men det var ju många faktiskt killar i Farsta, många, sanning modifikation. Men det var ju en del som jag känner till som fick sig en otrolig näsbränna med det som hände i somras, som tycker att det är lite tufft med den här gangsterkulturen och klär sig lite så och går runt lite i centrum men liksom inte är på något sätt anslutna till någonting men bara tycker att det är lite coolt. Men de blev ju livrädda, för då fattade de helt plötsligt alltså att det är förknippat med livsfara, att man, att man, mm, om man är lite tonårig, är lite impulsstyrd och tycker att det liksom är lite coolt att vara lite cool. Men idag så är ju det livsvalet på ett sätt som inte var på våran tid. Men nu hamnar jag i något, nej, annat resonemang. Det jag menar är att att när jag pratar med mannen, då kan jag inte liksom ha, oj vad hemskt det är och vad är det som händer med vårt samhälle, utan jag måste ha en ganska krass syn på det för att vi lever mitt i det nu. Sen kan man ju med såklart försöka verka för att det ska bli på något annat vis, men jag har svårt att liksom prata om det på något sån här oj det är så hemskt nu för tiden sett. Det går ju inte riktigt. Men sen, det fick mig att börja tänka på någonting annat, att att barn, och jag känner det allt mer starkt, och det tror jag har att göra med mina nya insikter med det här med att jag har en relation till mig själv, att det liksom är den främsta relationen, och att relationen till barn och alltså är även det en relation som jag har utöver relationen jag har till mig själv, och att det verkligen är så här att mina barn är på sin resa och de måste leva sina liv, och jag kan liksom inte påverka deras liv mer än att jag kan liksom såklart ge dem husrum och mat och ta dem på allvar liksom i deras bekymmer när de kommer till mig, också lyssna på dem och vara närvarande, men jag kan liksom inte leva åt dem. Det är liksom inte min sak. De är här, de har sin liksom resa som de ska göra i livet, och den har inte jag så mycket med att göra. Mer
det var ju
att
din
jag...
pappa väldigt mycket med handgriplig, som ändå rörde sig där ni rörde er, ja, och var så här, vad heter det?
Fältassistent.
Föräldrar på stan. Ja, fältassistent, ja.
Och jag tror, alltså, älskar min pappa till bits and pieces, såklart. Och jag menar, alla gör ju det som de gör, och de gör av kärlek, men jag är väldigt mycket inne på att barnen har sin grej som de gör, som jag inte riktigt kan lägga mig i på något vis, alltså det är liksom alltså inte på något defaitistiskt eller typ så här ja, alltså, men alltså det är så här, you're on your own, man. Alltså det finns ingen som kommer fixa det här åt dig. Du får fixa det själv liksom. Jag finns här som någon slags stöd och någon slags grund, men jag kan inte göra någonting åt ditt liv, för att det kommer du få leva själv i alla fall. Och det är någon insikt som jag har fått.
Jag fattar, men så är det ju såklart på ett sätt, men vadå, innebär det att du inte pratar med dem om de här gänggrejerna?
Jo, jag sa ju precis. Alltså men jag pratar mer om att jag vill säkerställa att han har koll på grejerna, och sen så kan man ju ha en diskussion om typ liksom skjutningar och vad det kan och det här med att unga killar förutsättningsvis gör sånt här, och på vilket sätt man tror musiken inverkar. Man kan ha liksom en diskussion med dem om det. Men jag kan liksom inte göra så mycket mer än så. Det är på grund av det här som jag inte vill föreläsa, för att jag liksom känner att jag ibland har svårt att formulera exakt mina visdomar och mina klokheter, utan jag gärna skulle vilja att du nu sa så här: ja, jag förstår precis vad du menar, du tänker på bla 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 bla, och så säger du något.
Nej, smart, men jag kan hålla här, med exakt. Dig om, alltså det är ju en insikt som förälder att de måste få välja själva, de kommer göra dåliga val, men samtidigt så tror jag
jag lever inte genom dem. Det är väl det jag tror jag.
Nej, alltså, men jag tror att det är ett enormt stort misstag som jag höll på att börja göra när de började vara självgående. Det är att man tänker, alltså, man har haft en jobbig tid med barnen, som det är att vara småbarnsförälder, när man måste vara med dem hela tiden. Man måste gå med dem när de är på toaletten. Först för att torka dem och sen för att de vill ha sällskap.
Man måste och sen liksom... för att det är mysigt bara. Det är det du menar. Ja, du går med i det så ut in på toa.
Ja, absolut. Så var det ju.
Nej, jag menar nu. Att du gör det nu för att du gjorde det misstag.
Nej, det gör jag inte. Ja. Men nyligen så var det ändå så, och, mm. och jag kollade på telefonen för att jag blev uttråkad när jag var med Rut på toaletten och bajsade. Och hon sa så här: pappa, kolla inte på telefonen, prata med mig nu, du kommer sakna det här. Och det är ju sant, alltså insikten är så här att man är med oss otroligt mycket, sen så får man en chans att segla runt som någon slags rymdskrot, för de ställer inte samma uttryckliga krav på ens närvaro, men att den i allra högsta grad är typ lika viktig som när de artikulerade den.
Ja, men hur, hur menar du att den närvaron ska tas i uttryck?
Jag menar att man ska, att man själv ska ta initiativ till gemensamma stunder av häng, mm. och att man typ alltid ska vara på armlängds avstånd. Alltså, ett exempel var ju det här att jag inte efterfrågades på helgmånar, så att jag började ta jättelånga cykelturer.
Ja,
och sen så märkte jag att jag hade missat svin mycket. Alltså, mm. jag tänkte, jag förstod inte att jag faktiskt missade saker, men att jag också var liksom saknad. Och så att jag tänker att de ska börja leva sina liv delvis själva, men att att de är väldigt unga när de är 13-14 år.
Men det där är ju, det där är ju,
och de
där
har så otroligt stort behov av sina föräldrar.
Ja, men det där är,
på
det
sätt
där,
som de inte visar också.
Ja, men det där är inte, det där säger inte emot det jag menar. Alltså, jag menar ju mer när jag säger att man har en relation till sina barn, som, fast den största relationen är där man har till sig själv. Men jag menar, jag tycker att det är skitkul att typ, alltså, nu gör ju inte vi det, men så här, att jag och mannen, vi var ju till exempel inne på bio i söndags, och då åkte vi hem tillsammans med tunnelbanan, jag och han. Alltså det här, att man får de här, och så sitter man och snackar, alltså typ som man kan ha med någon kompis, att man går ut och tar en öl någon gång ibland och kollar liksom läget. Alltså det är ju mer den typen av umgänge. Eller som jag, att jag tycker att det är trevligt när de är här, att vi äter middag ihop och sitter tillsammans och käkar och snackar lite. Så, det tycker jag är asmysigt. Mm. Och den typen av grejer, det tycker jag är trevligt. Men det är ju en annan sak än att tänka att man hela tiden finns till för deras skull, eller att de är någon slags förlängning av en själv, och att man kan liksom,
ja,
att jag kan fly mig själv in i deras liv, så att säga. Och jag tänker också med, jag tänker med typ mannens skolarbete till exempel, så är jag så här, jag är ju mycket mer nu så här, förklara för honom vad som gäller och hur det funkar, men jag kan liksom inte göra läxorna åt honom, eller liksom, jag kan inte tvinga honom att plugga, eller jag kan inte göra någonting, utan det är liksom, vissa grejer måste han få lära sig själv typ, att det är så här, jag kan förklara för honom förutsättningarna, men jag orkar inte, jag har varken tid eller lust att sitta och så här med honom och tvinga honom att plugga. Alltså det är liksom, det är liksom waste of everybody's time. Alltså han måste fixa det själv, och ifall han inte fixar det nu, så kommer han någon gång komma till insikt, och så kommer han få ta tag i det då. Jag kan bara ge honom någon slags grund intresse för allting,
så att, ja,
Det är väl mer det jag tänker. Sen tycker jag att det är jätteviktigt att så här, ställa upp skorna, hänga upp sin jacka, duka av. Jag har blivit mycket hårdare på alla de där grejerna nu sen jag skilde mig. Det är så jävla skönt att äntligen få leva ut den sidan. Man tackar för maten, och så dukar man av tallriken. Är det uppfattat? Sådana saker säger jag. Det tycker jag är ashärligt. Att få göra utan att det sitter någon och himlar med ögonen i bakgrunden och inte tycker att det är viktigt. Och chikanerar mig.
Skönt att inte bli chikanerad. Du, det här som vi pratade om, att vi skulle prata om Laura, vi sparar det till nästa vecka, va? Om inte du har någonting mer som du vill ta, så kanske vi rundar av här innan det här rövapacket kommer tillbaka hem alldeles strax och kommer störa inspelningen.
Och jag ska läsa, för jag fick ett mejl från biblioteket att det är snart dags att lämna igen boken som jag håller på att läsa, som är perfekt. Fan, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, så tyvärr kan jag inte tipsa om det, men det är liksom lite knäppa, det läser för Jojo, det är knäppa korta noveller, så att det är asperfekt. Och de är ganska störda allihopa. Det är någon svensk författare, så att de är perfekt att läsa en sån innan det är dags att sova. Och sen så är de helt sjuka att det är så här, idag är det ta av sig huvudet och skrika högt dagen. Och sen så är det någon konstig historia om när de skriker högt och tar av sig huvudet typ.
Bra, är det tips?
Ja, jag vet inte vad det var egentligen. Det var bara en konstig avslutning.
Nej, men du, vad heter den då?
Ja, men jag vet inte vad den heter. Nej. Är det andra grejer idag som vi inte vet vad det är och inte orkat reda på? Det var ju också... ja, det var något annat också. Jävligt slapp
den. Den heter väl Den hemliga historien?
Så heter den, ja. Den hemliga historien, ja. Av Tate. Ja. Nej, Donna Tartt.
Exakt.
Där satte vi det. Vart är vi på väg?
Bra, hörrni, vi hörs om en vecka tycker jag.
Det gör vi. Like a raven, it's time to get this party blazing.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.